Hej och välkomna till Fotbollsatlasen, en kartbok för världsfotbollen. Jag heter William Edström och skriver normalt om Ajax och holländsk fotboll på Svenska Fans. Men i den här podden hänger jag mig åt att lära mig mer om fotbollen från alla världens hörn. Tanken med podden är att en liten atlas ska kunna tjäna som en guide för att lära oss hitta lite bättre i fotbollsvärlden. Det är genom att jag i varje avsnitt samtalar med gäster som har full koll på ett lag, en liga eller ett land utanför de allra mest omtalade här i Sverige. Dagens gäst är Mato Soric som skriver om Dinamo Zagreb och det kroatiska landslaget på Svenska Fans. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Ja, jag tänkte börja med några snabba frågor bara för att ge lyssnaren en bild av dig om. Vi kan börja helt enkelt med den lite ofina frågan, ålder.
Ålder, ja, 39. Jag kommer att fylla 40 i december.
Så. Ja, så grattis i förskott, rejält i förskott.
Ja, tack.
Var bor du?
Jag bor i Helsingborg.
Och vad sysslar du med utöver att skriva på Svenska Fans?
Ja, utöver det så är jag också en frivillig arbetare för kroatiska föreningen i Helsingborg som kassör och har varit även före detta ordförande. Och jag arbetar också som kvalitetsingenjör.
Och om vi kommer lite mer fotboll då, har du en liksom given favoritspelare? Om man bara får välja en liksom fotbollsspelare någonsin.
Ja, en. Den är ju svår. Jag hade nog sagt Rivaldo på något sätt. Han har fastnat där slutet av 90-talet. Så.
Ja, han var favorit för mig också på den tiden. Så blev lite svårt under VM 2002 med filmningen där. Var han ju sjunkande lite hos folk. Men jag gillade honom fortfarande även efter det. Liksom, jag hade svårt att släppa honom. Vilket är ditt största fotbollsminne?
Ja, det är säkert VM 98. Ja. Bästa sommaren i livet.
Ja, svårt att komma runt. Det måste vara liksom... Ja, det är ju ganska lätt jämfört jag tänker med liksom Sverige och 94 och VM 94 så Jota var enormt liksom i Kroatien. Har du en drömfotbollsresa?
Ja, men det har jag. Jag har drömt länge att åka till Madrid och se Luka Modric på plan.
Ja.
Det är kanske sista chansen den här säsongen så.
Ja, precis, får kanske sticka nu under våren då.
Ja, precis. Ja.
Jag tycker vi ska börja sen också i varför blev det Dinamo Zagreb för dig? Det är ju kanske var självklart med tanke på att det är största laget och sådär, men det är ju ändå liksom stor fotbollstradition i Kroatien och många olika lag man skulle kunna supporta liksom.
Mm. Ja, men det är ju, man kan säga, det finns ju också andra stora lag i Kroatien som Hajduk Split som har kanske också lika stor historia som Dinamo Zagreb. Men för mig blev ju valet på något sätt på grund av att min farmor hejade på Dinamo Zagreb.
Ja, ja.
Och när jag började bli nyfiken på fotboll, ja, men då guidade hon mig och då sa hon, ja, men det är Dinamo Zagreb, det är här de bästa spelarna spelar. Och så fastnade jag liksom, det bara blev Dinamo Zagreb.
Ja, roligt. Ja, det är bra att det är ganska vanligt att det blir familjeaffär av det hela. Och så.
Ja, fast pappa hejar ju på Hajduk Split, så
Var det svårt med familjesämjan då ibland när det är fotbollssnack eller?
Ja, men det är ju, i början var det liksom lite käft med farsan där, men liksom, nu har han gett sig med åren. Ja. Nu har Hajduk inte vunnit ligatiteln på 18 år, så han har slutat tjata. Så det
blir tyst då.
Ja.
Vi spelar in det här på måndag den 26 februari kan jag säga, och det är dagen efter att ni tog en ganska viktig seger söndagen här innan då mot Rijeka i ligan med 1-0-seger, sen 1-0-seger där med straffmål på stopptiden av Fran Brodic. Hur var den matchen?
Alltså det var en tung match kan jag säga. Det var inte många målchanser sett till på hela 90 minuter. Och Rijeka är ju ett duktigt lag, de är ju serieledare. Och en poäng för Rijeka hade varit som en stor seger igår. Men till slut så blev det en straffspark på tilläggstiden för Dinamo Zagreb. Och liksom nu öppnade ut möjligheterna igen.
Yeah.
En jämn titelstrid där Dinamo Zagreb kommer säkert vara involverade hela vägen. Så.
Ja, precis. Det var viktiga poäng, för ni har ju just nu så ligger ni i trea i tabellen, och så det är ju kanske inte riktigt vad man förväntar sig hitta Dinamo. Man tänker att liksom det ska vara som premiera på ligatiteln, allt ligger i topp. Liksom. Och så hur har säsongen varit så här långt?
Alltså just nu så ligger ju Dinamo 3 poäng bakom Rijeka, men med en match mindre spelad. Och den matchen kommer ju spelas nu på onsdag, så det är ju jätteviktigt att vinna över Gorica som kommer på besök. Mm. Men alltså sett till de andra säsongerna så är detta är ju en jätteturbulent säsong som startade redan illa i somras 2023 med en ny styrelse. Som gjorde också lite, man kan säga att de var lite oförberedda vad som skulle hända under Champions League-kvalet. Mm. Man räknade kanske att man skulle kvala in i Champions League, och då skulle man kanske sluppit sälja spelare som Livakovic och Shutalo gick till Ajax och Ivan Ursets gick till Feyenoord. Och liksom det är ju 3 givna spelare i landslaget också. Så det är ju ett enormt tapp för Dinamo Zagreb.
Hur har det gått att ersätta dem? Eller är det det som har...
Alltså det är ju... Jag kan säga att man har inte lyckats ersätta spelare. Man har varit sena ute på marknaden. Man har plockat in lite halvslipade spelare. Och det är ju någonting som har pågått nu under 2-3 senaste säsongerna. Vilket har lite att göra med före detta ordförande Zdravko Mamić som är ute på rymmen från landet. Han befinner sig just nu i Bosnien och Herzegovina som är utanför EU, och då kan inte han ställas till rätta i domstolen för hans fiffel med skattepengar och många andra stora spelare också involverade i det hela. Men det är ju någonting som har pågått under flera år som alla politiker visste, och alla advokater var ju också inblandade i detta. Men plötsligt så vände man ju på plattan, och då fick ju Zdravko Mamić ställas inför rätta, och till slut lyckades han rymma iväg, och då blev det ju liksom en splittrad styrelse. Fortfarande har ju han sitt folk, sina representanter i styrelsen. Men det är också ett stort val nu i Dinamo Zagreb som kommer ske nu i mars månad. Och det kommer nog vara ett historiskt val. Det finns ju en ström fortfarande som är från Zdravko Mamić, och så den nuvarande styrelsen vill också stanna kvar vid rodret. Och sen har vi den nya som försöker rätta till det hela. Men det kommer bli en stor, den andra mars så är det ju val. Så
precis. Mamić är en som man har hört talas om, en del lyssnare kanske också har hört talas om, just som du är inne på, att det var ju väldigt många anklagelser över väldigt lång tid mot honom korruption och av diverse slag. Och så, hur ser du på framtiden nu de är där presidenthåll? Tror du att det känns som att det lutar mer åt någon av falanger där du nämner här? Tror du att det kan bli förändring och liksom att man tar sig lite längre bort från Mamić, eller kommer hans hantlangare bita sig fast ändå, tror du?
Alltså det är en jättebra fråga, för om du kollar på, om jag tar nu hela Balkan, alltså hela Balkan handlar ju om att alla politiker har ju också inblandade fingrar i sporten.
Yeah.
Så de sitter även på höga positioner i klubbar, så det är svårt för mig att säga om att det kommer lösa sig om en ny styrelse kommer på plats. Och det finns ju en med Velimir Zajec som är före detta spelare för klubben, också en spelare som har spelat för Panathinaikos och varit ordförande även där. Och han bor ju i Grekland nu, men det är honom man vill tillsätta som ordförande. Och frågan är hur bra kommer den strömmen lyckas? Det är svårt att säga. Jag gissar på att ändringen kommer på ett antal år. Det kommer inte vara så enkelt att ersätta Zdravko Mamić. Men Även om han har varit korrupt så tittar jag också, liksom, man får väga, man får ta och ge. Liksom, vad är det han har gjort med Dinamo Zagreb?
Mm.
Det är ju han som har satt på kartan Luka Modric och andra stora spelare som Dani Olmo och Josko Guardiola i Manchester City.
Mm.
Så frågan är om den nya styrelsen har den fingerkänslan framöver. Och nu har det ju gått ett antal år där Dinamo Zagreb inte alls har skapat en jättetalang. Så det är, ja, det är upp till bevis.
Om vi ska tillbaka mer till fotbollsplanen så spelade ni Conference League. Som du var inne på så åkte ni ur Champions League-kvalet i somras och det är sen också respass i Europa League-kvalet. Så det blir ju Conference League för Dinamo precis som för mitt Ajax till slut. Och 16-årsfinalerna är ju klara nu och tog ju en fin seger där till slut mot Real Betis som kanske inte var helt väntat med tanke på hur säsongen sett ut för Dinamo. Vad säger du om det här dubbelmötet? Det var ju ganska knappt seger på pappret i alla fall, men moralhöjande känns det som.
Ja, det måste man ju erkänna. Det är säkert moralhöjande och kanske en säsongvändning för Dinamo Zagreb-spelarna där. Att besegra sjätte placerade Real Betis från La Liga, liksom det trodde man inte skulle ske. Nej. Men kanske är det ju ett bevis liksom, hur starka och erfarna Dinamo Zagreb är ute i Europa. Mm. Och tyvärr så presterar man ju inte lika bra i ligan, hade jag kunnat säga nu. Men den senaste matchen mot Rijeka och matchen innan i ligan så var det ju... Det känns som att laget är på rätt åt väg. Ja.
Får de toppar nu tills när det är som viktigast på slutet av säsongen kanske?
Ja, precis. Ja.
Och så, ni har ju lottats mot PAOK Saloniki sen i åttondelsfinalen. Mm. Vad tror du om chanserna där mot grekerna?
Ja, yeah. Alltså grekerna är ju akilleshälen för kroatiska klubbar. Ja, men historiskt sett har vi aldrig lyckats besegra någon grekisk klubb ute i Europa, vare sig om det var Dinamo, Hajduk eller Rijeka. Jag kommer ihåg att Rijeka misslyckades kvala in i Champions League-kvalet mot Olympiakos. Och Dinamo Zagreb mötte också Olympiakos två gånger i Champions League-gruppspelet utan att lyckas besegra dem. Och man har även två förluster mot PAOK i Europa League. Så det, ja, jag hade kanske 50-50, man vet aldrig. Man ska underskatta PAOK även om de har kanske lite sämre form just nu. Men jag tror det blir 50-50.
Ja, det är lite oväntat, så här en rivalitet eller så här akilles som man inte kände till. Jag tror inte det är så många utifrån att kolla på att kroatiska lag har haft så svårt mot grekiska lag. Och så får man hålla ögonen på framöver. Men du har ju redan varit inne på det lite, men med hur det stormar på styrelsenivå och just nyckelspel man var tvungen att sälja i somras och som man inte kunde ersätta. Så är det några fler anledningar till att det gått som det gått fotbollsmässigt den här säsongen för Dinamo? Om man ser på tränarnivå till exempel, och så har det varit lite avgångskrav under säsongen eller?
Ja, men det har ju varit lite avgångskrav på Igor Bishtjan som är före detta legendar i klubben och har spelat också för Liverpool. Och han tillsattes ju i mars månad förra året. Det var ju slutet på förra säsongen och han lyckades ju bärga hem redan en färdig ligatitel. Men där kan man säga att hela säsongen vände ju med förlusten mot AEK Aten i Champions League-kvalet. Ja. Kändes det som. Även om man hade 2-0 ledning i returen mot AEK Aten så släppte man in två mål på tilläggstiden där och det var ju liksom hela vändningen på säsongen och redan 2-3 dagar efter detta så var ju Livakovic på gång till Fenerbahce och Shotala och Ivan Ursets till holländska ligan liksom. Och man var sena med att ersätta dessa spelare och det blev helt enkelt en turbulens säsong och samtidigt så tappade man poäng i matcher där man egentligen brukar vinna enkelt mot mittenlag i kroatiska ligan. Och Ja, det skapades helt enkelt en oro kring spelarna och osäkerheten kröp ju inom dem, och det känns som att den fortfarande ligger kvar även efter segern mot Rijeka på hemmaplan. Men Dinamo har ju jättesvårt för att döda matcherna om jag jämför med förra säsonger. Och det har ju kanske också lite med den här kvaliteten som man hade innan, att vi hade ju också Mislav Orsic som var inne. Mm. Som gjorde ett jättebra VM 2022 med landslaget. Så även han är ju borta, och man har inte lyckats ersätta honom heller. Så det är upp till styrelsen att arbeta på ett smidigare sätt och kanske vara i tid med nyförvärven och verkligen göra en bra scouting innan man köper in spelare.
Mm. Och så det har inte kommit liksom några underifrån som kan komma upp och ta, för jag tänker Dinamo är ju också kända för sin talangutveckling och så. Jag tänkte att det är lite som med det ofta ser ut i Ajax, just att man får sälja stjärnor varje sommar, men så tänker man alltid att det kommer alltid upp nya underifrån som kan ta över, men så det kommer ju ibland vissa sådana år när det inte står någon redo underifrån och ta över, och så om man då är sent ute med nyförvärven så hamnar man ju i problem liksom. Men
ja, men där har man ju liksom hamnat lite efter i efterkälken där med ungdomsakademin. Och den senaste som är kanske inne, det är ju Moreno och Živković som har varit på lån ute hos Lokomotiva Zagreb. Mm. Och honom plockade man ju tillbaka nu i januari månaden. Och han är ju sonen till före detta landslagsspelare i Kroatien, Bori Živković, som också spelade för Bayer Leverkusen. Och han är ju, det är ju en stor talang det också. Men han nöter ju bänken för det mesta nu i Dinamo. Så kanske skulle man låtit honom finslipas fortfarande säsongen ut till Lokomotiva. Men utöver det så har ju Dinamo... Ja, Martin Baturina är ju given i startelvan. Det är ju nummer 10 på ryggen där. Och han förväntas fylla i Luka Modrić skor när han är borta. Så förutom Baturina så... Ja, senaste 2-3 åren så var det ett tag sedan man plockade in någon yngling från ungdomsakademin.
Men är det några spelare i laget som utmärkt sig ändå som du vill lyfta fram som man kanske bör hålla ögonen på nu framöver?
Ja, man bör kanske hålla ögonen på Martin Baturina, för detta kan vara hans säsong. Han har ju gjort en platssäsong hittills, men de senaste 4-5 matcher så märks det att han har höjt sitt spel, och då spelar ju hela laget också bättre. Mm. Och han har ju även varit inkallad nu i EM-kvalet sista 2 matcher och fick en halvtimme på 2 matcher, vilket är bra med tanke på vilket mittfält Kroatien har. Yeah. Och jag tror att Baturina kommer bara växa säsongen ut, så det kan vi hålla ett öga på mot matcherna mot PAOK. Så.
Mm. En sån typisk just kroatisk tia som den är, lite Modric-typen. Mm.
Då är ja, men det är det. Han är ju faktiskt född i Split. Han började ju i Hajduks akademi, och vid 15 års åldern så valde han att lämna Hajduk för Dinamo Zagreb. Och det är ju hans pappa är ju också en före detta fotbollsspelare i Hajduk, men det var ju hans egen pappa som valde liksom att nej, men vi väljer Dinamos akademi utav flera anledningar. Och det har inte varit ett felbeslut, kan jag säga.
Nej. Vi börjar halka in lite på det också nu med landslaget som vi tänkte vi skulle prata om också. Och du skriver om kroatiska landslaget också på Svenska Fans väldigt bra. Och alltså, om man bara ser tillbaka på senaste åren med VM-silvret 2018 och bronset 2022. Och alltså, det måste vara rätt härligt att vara kroatisk fotbollssupporter just nu.
Ja, men det är det. Nu har Luka Modric och gänget, de har satt hit en hög ribba. Liksom, så ja. Det så minst kvartsfinal varje mästerskap, så annars är det misslyckande.
Ja,
det är ju lite taskigt mot de kommande spelarna. Mm. Men, och det var ju många som tvekade VM 2022 att vi kommer kanske åka ut redan i gruppspelet. Men man såg redan vad landslaget gick för i i Nations League när man vann gruppen före Danmark och Frankrike och Österrike och tog sig hela vägen till finalen mot Spanien som man senare förlorade på straffsparkar. Så liksom fortfarande finns det mycket talang i Kroatien och jag förväntar mig även ett bra resultat nu under EM. Så bara alla spelare är friska som sagt.
Ja, vad tror du är liksom huvudanledningen till att det liksom blivit sånt otroligt lyft för Kroatien som det blivit nu? Med, alltså, man har ju en gyllene generation såklart med ledda Modric och så, men vi har också sett många liksom sådana spelargenerationer som blivit hypade och så, som inte alls lyckats lika bra titelmässigt och sådär som Kroatien ändå lyckats med. Så jag tänker att det måste vara något mer än bara att man fick, att det råkade komma fram flera bra spelare samtidigt. Mm.
Ja, men jag tror det handlar också mycket om det goda arbetet i klubbarna. Både i Dinamo Zagreb, Hajduk, Rijeka som har fött många spelare på senare åren. Och sedan så är det ju också så att samma spelare som tog VM-silver 2018, det var ju samma spelare som spelade EM 2016 och VM 2014. Så VM i Brasilien åkte man ut i gruppspelet och då hade du Rakitic och Mandžukić som var med då i laget och även 2016. Men utan att man lyckades göra något större resultat. Och nu äntligen 2018 så känns det som att man har kommit över tröskeln och det är där vi ska ligga. Men självklart, Kroatien blir en Luka Modric skadad, liksom. då är vi illa ute. Liksom. Då har du inga bra ersättare där. Men jag tror det handlar, som sagt, det goda arbetet i klubbarna. Främst Dinamo Zagreb hade jag sagt. Inte bara för att jag älskar Dinamo Zagreb och hejar på dem. Men tittar man på startelvorna från VM 2018 och VM 2022 så är det 7-8 spelare som är fostrade eller har spelat i Dinamo Zagreb och sedan sålts vidare ute i toppligorna, ute i Europa.
Ja, precis. Byggt en stomme där. Det är ju verkligen en fördel och så att man också blir att man känner varandra ganska väl och kanske mer på ett sätt än andra landslag ibland. Vi pratade om det med jag hade Magnus Falk i podden tidigare som täckte afrikanska mästerskapen. Och så han var inne på det med Sydafrika till exempel som gjorde ett väldigt bra mästerskap då. Att de hade ett väldigt starkt kollektiv där liksom, var 8-9 spelare spelade för samma klubb. Mamelodi Sundowns och så. Det märks ju liksom. Och så, och att jag tänker att det kan vara lite där med Kroatien också. Att även fast man är mer utspridda nu med liksom, Modric i Real Madrid och flera andra i storklubbar. Ja. Man ändå har en lagande där liksom.
Du har ju flera duktiga landslag på Balkan. Om man tar Serbien har duktiga spelare. Bosnien har haft sin peak, men de har fortfarande bra spelare. Slovenien också där. Men det som skiljer Kroatien ifrån de andra, det är ju att landslaget är heligt. Det finns en chef, det finns en boss och det är ju Zlatko Dalic som är förbundskaptenen. Honom respekterar alla spelare och man vet vem Luka Modric är och det är ju disciplin som gäller i landslaget. Och självklart att spelarna spelar helhjärtat för landslaget, men framförallt att det är heligt att spela för landslaget. Så har det känts sista 6-7 åren kan jag säga. Och vill du komma in i landslaget så har det varit jättesvårt. Och speciellt då Zlatko Dalic, så han gav en stor kredit till de gamla spelare som Domagojvida, som jag kan anse att han, visst det är kul att han är med, men jag menar på att du har ju flera talanger som spelar i Dinamo och Hajduk som bör kanske ta hans plats nu under detta EM och bara sitta på bänken och lära från de erfarna spelarna. Men Zlatko Dalic, han väljer att ha Vida med för att han är en ledare för det han har gjort under VM 2018 och VM 2022.
Vad skulle du säga mer om Zlatko Dalic? För han måste också klart vara en huvudanledning till framgången och så. Jag tänker att han är en som, jag skulle tro att de flesta som lyssnar blev bekant med honom just när han var som kroatisk förbundskapten och med framgångarna där. Men Vad han för bakgrund? Liksom, vad ledde till att han fick jobbet och som liksom ledde, alltså som, så att han kunde göra det så bra? Liksom?
Ja, men det är också en bra fråga. Så tittar man på Zlatko Dalics tränarkarriär så var det ju ingen... Han hade ju inga större resultat inne i Europa. Men det var ju mest utanför, och då var det Saudiarabien, jag tror det är Al-Ahli, att han har vunnit Champions League, i det asiatiska Champions League med den klubben. Och Zlatko Dalic kommer ju i bilden 2017 när Kroatien är jättenära på att missa VM 2018. Mm. Man kryssar hemma mot Finland. Och man har en sista kvalmatch borta mot Ukraina, så man är piskade att vinna för att hamna på andra plats, som kommer senare ta Kroatien vidare mot playoff-kval. Och han anställs, han tackar ja. Det är Zdravko Mamić faktiskt som ringer honom då, och detta var oktober. Han ringer honom och utav en slump så fanns ju Zlatko Dalic i Dubrovnik med familjen, och han sa bara: jag kommer packa ihop min väska och jag kommer finnas där på plats nästa dag med samlingen med landslaget. Och liksom resten är historia. Han gjorde helt enkelt någonting bra. Vi besegrade Ukraina 2-0 på bortaplan, och sen mötte vi Grekland i två playoff-matcher. Och ja, VM 2018, det var bara en dröm. Vi gick hela vägen, men sen måste man ju också se vilket stort arbete han har gjort med generationsväxlingen. För direkt efter VM 2018, då var det ju Mario Mandžukić som avslutade karriären. Målvakten Subasic avslutar också karriären. Och sedan kort därefter så är det ju, när pandemin drar igång, då är det Ivan Rakitic också som plötsligt avslutar karriären. Men han lyckas ändå lyfta landslaget på något sätt, även om vi gör ett sämre EM 2020 och åker ut i åttondelsfinalen mot ett Spanien på förlängningen. Men efter det så har han ju lyckats jättebra med sitt arbete att ta in nya spelare, och det var då han insåg kanske att han kan inte ge kredit till vissa spelare som inte har minutage i klubbarna, som är inte i form. Och till slut så fick ju spelare som Ante Rebic, han fick ju lämna landslaget på grund av beteende och på grund av formen. Likadant med Brekalo som tidigare spelat för Fiorentina och Wolfsburg. Och efter det så kändes det som att nu är vi på rätt bana. Och då kvalade man till VM 2022, final i Nations League, och nu är man redo för EM 2024.
Yeah. Mm. Ja, hur ser du fram emot EM? Ni har ju ganska tuff lottning där. Ni är i samma grupp som Spanien, Italien och Albanien. Så det är inte, jag skulle säga, nästan lite dödens gruppläge där. Men...
Det är ju dödens grupp. Det påminner lite om EM 2012. Då var jag på plats faktiskt och såg matchen mot Spanien med den här guldgenerationen med Iniesta och Xavi.
Ja.
Och matchen spelades i Gdansk. Och det var ju... Visst, jag kan tycka att det var en tråkig match, för det var ju tiki-taka för spanjorerna. Alltså, nästan 70% bollen av. Och liksom, men det var ju intressant att se Iniesta på planen. Helt fantastiskt. Och nu möts vi igen. Så detta är nog tredje gången att Kroatien och Spanien möts i ett gruppspel under EM. Och jag tycker att vi har goda chanser att ta oss vidare. Visst, det är en av EMs tuffaste grupper. Men man ska också veta att det är Italien som är regerande EM-mästare. Kroatien är bronsmedaljör från VM 2022. Sen har du Spanien som är Nations League-vinnarna. Så det är ju tre urstarka landslag. Sen ska man inte underskatta Albanien heller, som med förbundskaptenen Silvinho har gjort ett jättebra EM-kval. Men jag förväntar mig att vi tar oss vidare från grupper, som sagt. Och det är ju tre landslag som tar sig vidare.
Ja, precis. Det är 24 lag i EM, så det är ju bästa, bästa trio. Det är väl, vad är det, alla grupper förutom två blir det väl, skicka vidare en trio också. Så det ska väl, även om inte slutar bland två bästa, så borde det ju lösa. Alltså, det skulle vara en skräll ifall det inte är tre lag vidare från den här gruppen, känns det som.
Ja, det hade varit en skräll, men det finns ju risker. Alltså, det kommer ju vara stentuff för match, för jag tror inte att något landslag kommer vinna med goda marginaler. Inte ens mot Albanien, kan jag tänka mig. Det är ju, första matchen är ju premiär mot spanjorerna i Berlin. Och andra matchen spelas i Hamburg mot Albanien och sista mot Italien. Så helst vill man nog att vi kommer kanske med 3 eller 4 poäng inför den sista omgången för att slippa dramatik.
Hur tror du det blir mot, jag tycker det var roligt att det blev Kroatien och Albanien i samma grupp också, för man tänker att, eller jag tänker att det är väl någon slags liten rivalitet där mellan då, eller kanske inte det starkaste nere på balken, men det borde väl ändå vara lite, jag kan tänka mig att så här, Albanien borde vara taggade till 1000 att liksom i alla fall, de känner väl själva att, liksom att de såklart är den klara underdogen i gruppen, men att man kanske vill ha lite, kunna skryta med att ja, vi slog i alla fall Kroatien och sådär. Så det kanske blir en tuff match där också.
Ja, men självklart, det finns ju alltid med vilka som helst landslag som Kroatien möter från Balkan, så är det ju rivalitet. Liksom. Alla ser ju upp till Kroatien. Du har ett landslag från Balkan som har varit 3 och 2 under de senaste 2 VM liksom, och det är ju prestige att möta Kroatien nu. Så det är ju inte alls lätt för Kroatien att spela de här vanliga matcher mot lite medelstarka landslag, kan jag säga. Och det har man ju märkt i EM-kvalet också. Det är ju inte enkelt att besegra ett Armenien eller Georgien eller Wales på hemmaplan.
Men vad tror du är viktigast för Kroatien att få ett bra, för att det ska bli ett bra igen för Kroatien? Vad måste stämma liksom?
Ja, alltså det är, nu har vi ju, det som måste stämma, det är ju att alla spelare är ju friska. Det är det allra viktigaste, kan jag tänka mig. Och vi såg under EM-kvalet sista 4 omgångar när Ivan Perisic skadade korsbandet och det blev ytterligare skador på Ivan Ursic från Feyenoord. Han var ju borta. Och Orsic är ju sedan tidigare skadad och Bruno Petkovic blev också skadad. Liksom hela linjen där framme i offensiven var ju borta under kvalmatcherna mot Turkiet och Wales, som vi förlorar plötsligt. Och sen hänger ju hela EM-slutspelet på de 2 sista matcherna mot Estland och mot Lettland och Armenien på hemmaplan. Så liksom det blir ju lite känsligt där när vi saknar vissa nyckelspelare. Men Ivan Perisic förväntas ju vara tillbaka nu i april, maj. Och det är därför som Tottenham lånade ut honom till Hajduk Split. För Tottenhams tränare bekräftade ju att även när Perisic återvänder tillbaka så är det svårt för honom att säga att hur han ska få speltid i klubben. Mm. Så jag tror att det var ju anledningen för Perisic att åka tillbaka till Hajduk Split och hoppas på några spelminuter där. Men sen tror jag att det är ju, mycket kommer ju också hänga på gamle farbrun Luka Modric, som gjorde ett jättesnyggt mål igår för Real Madrid faktiskt. Men jag tror att vi kommer lyckas bra i EM, även om det är kanske utan Perisic, men jag hoppas att han kommer vara med, att skada kommer ligga bakom honom där.
Ja. Ja, det känns som att, kan det vara lite sista mästerskapet för just Modric och Perisic kanske också, och kanske också Vida som du nämner, att du var inne på en generationsväxling som genomförs bra, och alla lyckade generationsväxlingar, känns det som att man rensar inte ut allihop, utan man behåller några äldre nyckelspelare som Modric och Vida och så. Men är det lite, tror du att det börjar vara dags att börja fasa ut dem också här nu snart, eller alltså, Modric är fantastiskt, men kommer de liksom kunna fortsätta liksom vara så ledande även liksom mästerskap framöver?
Alltså jag tycker det hade varit spännande att ha Luka Modric VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Men det vet man ju aldrig. Han fick ju erbjuden en roll som tränarroll i Real Madrid, om jag läste rätt nu häromdagen. Mm. Men han tackade nej till det, så det är svårt att säga vad är Luka Modrics planer för framtiden. Är det Inter Miami, spela med Messi där, eller är det Saudiarabien, eller är det en återkomst till Dinamo Zagreb? Det vet man ju aldrig. Jag tror det blir sista mästerskapet för Luka Modric med landslaget. Sen tror jag det blir samma med dem att gå i vida. Men Ivan Perisic är ju lite tveksam. Han är ju bara 34 år gammal. Om vi ska jämföra med Luka Modric så känns ju han för bra för att avsluta karriären i landslaget.
Mm. Hur ser du på framtiden sen? Det känns som att det finns spelare i lag som just... Ja, i framtiden då när Modric inte är med längre kan kliva fram och kanske omöjligt att fylla luckan efter just Modric helt och hållet såklart, men att finns det ändå att de som är lite yngre men en del av lagen nu, kan de ta kliv som ledare sen, och finns det ännu yngre att fylla på med underifrån sen, tror du, eller?
Ja, så att fylla Luka Modrics skor, det kommer ju inte alls vara enkelt. Alltså, troligtvis kommer vi aldrig med sig en Luka Modric. Mm. Men vi har ju, som jag nämnde tidigare, Martin Batorina. Han är ju en som alla hoppas på. Och som säkert kommer göra en stor karriär framöver. Sen har du Luka Sucic som är i Red Bull Salzburg. Mm. Också en jätteduktig mittfältare. Och sen har vi ju Mateo Kovacic som är ju i Manchester City. Mm. Och jag kan tänka mig att han kommer ta över kaptensbilden när Luka Modric avslutar karriären i landslaget. Det känns naturligt.
Mm. Ja, precis. Det känns, nu när du säger, jag hade inte tänkt det, men när du säger det så har man ju sett det, liksom, att Kovacic verkligen så känns som att han är liksom den unga adepten där. Särskilt när de var tillsammans i Real Madrid. Ja. Han och Morsken, man känns verkligen som att det var liksom... lär upp framtida generationer och så.
Ja, precis. Och sen är de ju, jag vet inte om Luka Modric är Kovacics gudfader eller hans barnen. Så de är ju bästa kompisar.
Jaha, det är så pass till och med.
Ja, så pass. Ja. Men sen har du också Brozovic som är 30-31 gammal. Mm, han lär ju också fortsätta ett antal år också. Det är bara tråkigt att han gick till Saudiarabien, kan man tycka.
Mm. Ja, precis det. Många spelare man tyckte om så gjorde val som man inte tyckte var inte det roligaste.
Nej, precis. Nej, men sen hoppas jag liksom, okej, nu kommer han tjäna 100 miljoner euro på 3 säsonger i Saudiarabien, och då kan, efter det så kan han återvända till Dinamo Zagreb kanske.
Ja, precis. Ja, precis. Men hur tror du att det blir i framtiden då, att kommer Kroatien kunna fortsätta bygga vidare på spåret man är inne på nu, eller tror att det kommer bli lite att man faller tillbaka när Modric och flera försvinner? Mm. Och som säger, de har ju satt en väldigt hög ribba för framtida generationer. Liksom.
Yeah. Alltså, sett till nu, alla spelare, förutom Modric, Perisic och Vida, sen kommer ju Budimir som är från Osasuna, han är 32 år gammal, en anfallare. Mm. Och sen har du Brozovic som är 31 år gammal, och utöver dem så är ju alla 28 och ännu yngre. Mm. Så det är ju en bra generation Kroatien har framöver. Om man bara ser till backlinjen med Šutalo och Gvardiol och Martin Elić också från Sassuolo, och Livaković är ju bara 28 år gammal. För en målvakt så är det ju inga år. Sen är det ju ytterbackpositionerna också. Där har vi också väldigt unga spelare. Men det är ju, jag kan tycka att vi är ju lite svaga i offensiven. Så det är ju det som kan ju bli ett problem framöver, kan jag tänka mig. Speciellt om Ivan Perisic slutar eller inte hittar sin rätta form som han hade senaste säsongerna. Men ja, visst, det finns ju en risk att man tar några steg tillbaka, och sen också kommer det handla mycket om Zlatko Dalic, om han kommer fortsätta efter detta EM, eller så leder han landslaget även under VM-kvalet här efter sommaren. Allting kommer handla om resultatet i EM.
Mm. Ja, och där tror du ändå på, du tror på bra resultat i sommar, så jag kände.
Ja.
Vågar du på ett litet tips redan nu? Hur långt tar sig Kroatien i
Alltså
sommar?
jag tippade VM 2022, så tippade jag kvartsfinal. Och jag hade varit nöjd även om vi hade åkt ut mot Brasilien. Men vi slog dem ut på straffsparkar och det blev ju semifinal mot Argentina där. Men ja, alltså vad ska man säga? EM 2024, allt kan hända där. Vi kan gå långt. Allting kommer också handla om vilken bra dag på jobbet har spelarna. Vilka möter du i åttondelsfinalen? Blir det så att du möter Frankrike direkt eller England eller Belgien, så ja, då kan det bli åka av direkt i åttondelen. Men där tippar jag kvartsfinal igen om jag.
Det låter ändå rimligt. Det känns som ett lagom nivå
Ja.
tippning. Man kan bli positivt överraskad
Ja.
och så, men det är ändå liksom en bra målsättning att
Ja, det är ju lagom, men sen måste man också veta, du har jättemånga kroater som bor i Tyskland.
ja,
Och
just det.
jag har även också ansökt om EM-biljetterna på Uefa-portalen. Men tyvärr så blev det ju ingenting där. Och det var ju kanske inte så konstigt, för det blev ju nästan 1 miljon ansökningar för Kroatiens matcher, där 150 000 biljetter skulle delas ut.
Ja.
Det blir säkert ett stort stöd i Tyskland.
Ja.
Den kan
Ja,
man. Och det
precis.
kommer nästan bli som hemmaplan. Så det är därför jag tror på ett bättre resultat än kvartsfinal. Men jag är lite, ja, jag säger kvartsfinal än så länge.
Ja. Lite rödvit vägg i Tyskland runt Kroatiens matcher. Vad tror du om Dinamos säsongsavslutning? Nej, det är vi inte riktigt där än, och så, men tror du att de kommer ordna upp det, höll jag på att säga, men kommer de komma ikapp i ligatoppen, tror du? Eller?
Ja, nu har de ju allt i egna händer igen. Men det är svårt att säga. Alltså det är ju lång väg kvar. Det är cirka 13 matcher kvar att spela. Där ska ju Dynamo spela borta mot Hajduk Split. Det är väldigt sällan som Dynamo besegrar Hajduk på bortaplan. Och sen är det ju Hajduk och Rijeka ska ju också mötas två gånger, har jag för mig. Och sen Osijek kommer ju också ha något att säga där. Så det är väldigt svårt att säga. Det känns som att på senaste åren så har ju kroatiska ligan växlat upp, där du har endast 10 klubbar i ligan. Och förutom Rodder som är ligajumbon med endast 4 poäng på 22-23 ligaomgångar. De övriga lagen, har de en bra dag, då kan du bli utan poäng om du inte är på tårna där. Vilket har hänt Dynamo flertal gånger den här säsongen. Och det är ju på de här mindre matcherna som jag anser att du vinner ligan. Du måste besegra bottenlagen, plocka så många poäng som möjligt där. För ett ligaderby nu, en seger mot Rijeka, det betyder kanske ingenting i slutändan, men jag tror att Dynamo har ju mest erfarenhet i dessa situationer. Om jag jämför nu med Hajduk Split, som har haft nu världens bästa chans att vinna ligan efter 2005, det var senaste gången de vann ligatiteln. Nu har du haft världens bästa chans på grund av att Dynamo har varit så usla och haft en turbulent säsong och inbördeskriget i styrelsen där. Och att man inte utnyttjar det den här gången, det kan ta ytterligare 15 år innan Hajduk Split lyckas vinna ligan. Om Dynamo-styrelsen lyckas rätta till allting.
Ja, det blir upplagt för spännande avslutning, känns det som. Vi får då kanske återkomma till det längre fram här i vår. Se hur allt slutar och så. Och säkert prata mer i sommar också, tänker jag, när EM är igång. Och så. Det börjar bli dags att runda av här, så jag säger stort tack, Matto, för att du var med och så lärde oss mycket mer om Dynamo och kroatiska fotbollen.
Tack själv för denna chansen, William.
Ja, och tack också till er som lyssnar. Det här var det tredje avsnittet av Fotbollsatlasen, en podd av mig, William Edström, för Svenska fans. Vill ni komma i kontakt med mig så nås jag bäst på william.edström@svenskafans.com eller på Twitter under namnet Vieds, W-I-E-D-S. Och så rekommenderar jag såklart också alla att läsa Matos texter om Kroatien och Dynamo på Svenska Fans, så får man full koll på läget nu inför EM i sommar. Vi hörs snart igen om fotboll från en helt annan del av världen.